till Laxbergs församlings podcast Så på jorden.
Hallå, hallå.
Och idag säger vi extra välkommen till Josefin Cummings.
Tack så mycket.
Kyrkoherde i Glanshammars församling.
Ja.
Ja. Vi är här och hälsar på.
Jättetrevligt att sitta i solen här med.
Ja, jätteskönt. Tack så mycket för att vi fick komma.
Det är bara jätteroligt.
Ja.
Vilken fin dag.
Ja, verkligen. Mm.
Vi har till och med tystat ner en gräsklippare som störde friden.
Ja.
Det var mer än förra veckan, då hade vi gräsklippare på skolan mitt emot oss. Nu kom en lastbil däremot.
Ja,
vi skulle ha stängt av landsvägen utanför också, känner jag.
Fast det är väl lite svårt, vi har inte det mandatet kanske.
Inte riktigt.
Kan vi inte bara ställa upp några koner? Vi skulle kunna ställt någon, kanske husmor eller vaktmästare eller... Någon med såna röda flaggor.
Dirigera om trafiken.
Ja, precis.
Runt hjälma. Det visar hur livat det är här ute med trafiken.
Ja,
det står inte still. En Glanshammar.
Riktig metropol faktiskt.
Ja.
Men det är fint.
Det är jättefint.
Ja. Mycket svårt. Jag misstänker att det är skolavslutning nu, eller?
Det är skolavslutningar. Förskoleklass till och med trean.
Mm.
Som slutar idag.
Mm. Ja, det var mycket folk i kyrkan.
Ja, och det är kul att de ville vara i kyrkan.
Ja. Absolut.
Har ni haft någon issue om det här med vara eller inte vara i kyrkan från skolans sida?
Jag ställde den frågan, jag har inte jobbat här ute så länge, men jag uppfattar inte så.
Nej.
Utan att det bara är bra samarbete.
Ja. Så är det hos oss också.
Ja,
det har inte varit någonting faktiskt. Enda gången som det har hänt någonting, det var det några år sedan nu. Då var det Lilloskolan, låg om mellanstadiet. En av lärarna hade råkat skriva... De kommer alltid till första advent.
Mm.
Och det ska ju heta adventsgudstjänst. Ja, hon hade skrivit adventsgudstjänst i veckobrevet istället för adventssamling i kyrkan.
Mm.
Och då var det en moder som genast gick i taket och blev väldigt upprörd.
Mitt barn ska inte gå på gudstjänst.
Nej, för det är klart. Det står ju var och en att hamna på en gudstjänst. Det kan ju vara farligt för hälsan.
Ja. Vet man aldrig vad det innebär.
Nej, så lärarna fick, eller rektorn fick trösta och säga och lugna att det var en adventssamling.
Mm.
Prästen skulle inte begå allt för stora övergrepp på hennes telning.
Nej.
Jag tror faktiskt att barnet överlevde.
Ja, hoppas det.
Ja.
Det får vi tro.
Ja.
Jag tänkte fråga, vi har ju lite framtidsplaner ihop här faktiskt, Axberg och Glanshammar. Det kanske ni lyssnare har sett och hört också förhoppningsvis att vi planerar att gå samman i ett pastorat.
Ja.
Ja. Så vi hade ju faktiskt en gemensam grillkväll här för inte så länge sedan.
Mm.
Som jag själv missade dock, men det var trevligt eller?
Ja, det var jättekul.
Det var väldigt trevligt. Mm. Både våra arbetslag och våra kyrkogård var med. Så det var, vi hade tur med vädret och ja, det var riktigt trevligt.
Ja.
Alla är ju på något sätt positiva.
Mm.
Ja. Det innebär ju ganska mycket mer än att grilla tillsammans i och för sig. Och att pastorat kanske ska förtydliga lite grann. Varför har man börjat med det här, Josefin?
Från Glanshammars håll så är det ju så att vi redan nu köper en del tjänster från Örebro. Eftersom vår ekonomi är ju inte riktigt vad vi önskar att det skulle vara. Mm. Och vi har inte heller så mycket tjänster så vi klarar av allting själva.
Mm, just.
Så det handlar ju också om att bli starkare rent ekonomiskt, men också att vidga arbetslaget och kompetensen.
Mm.
Jag tror att det kan bidra till ännu bättre arbetsmiljö också, att man har flera stycken som jobbar med lite mera liknande saker som man kan relatera till.
Mm.
Så det är väl de två stora anledningarna härifrån.
Mm. Så är det ju.
Mm.
Ja, vad tänker vi från Axbergs sida, Tom?
Ja, alltså man kan tänka många olika saker, men vi tänker långsiktigt. Och vi tänker så här att vi vill ju vara någon form av proaktiv församling på alla fronter. Och det här handlar också om det. Vi skulle kunna sitta still i båten och göra ingenting, som en del församlingar gör runt omkring oss. Ekonomin krymper, medlemsantalet minskar. Och man gör egentligen ingenting, för man tycker ändå att det är ganska bra för stunden. Så skulle vi också kunna gjort, för vi har just nu, vi har en stabil och god ekonomi. Och det kommer vi ha ganska lång tid framåt. Men vi vet i förlängningen, just i och med detta att dopstatistiken minskar hela tiden, så kommer vi också minska. Om vi inte lyckas vända detta, det är förstås en förhoppning att vi ska kunna öka dopfrekvensen igen.
Mm.
Men händer ingenting, för riksnivån har ju dopet sjunkit under 50% av alla barn i Sverige som föds och döps just nu kanske 46-48%. Och det betyder att kyrkan halveras på sikt. Men då tänker vi så här att vi vill kunna manövrera själva, och då försöker vi tillsammans med Glanshammar nu att bilda ett så starkt landsortspastorat som möjligt. Vi ligger ju som små satelliter runt Örebro annars, och det finns ju en ganska stor risk som vi tycker att vi då till slut blir en del av Örebro, stora Örebro pastorat. Och då tycker vi att det är roligare och bättre att kunna ha vår egen profil på det.
Och med tanke på att vi är landsortsförsamlingar så har man ju lite mer samma utmaningar.
Ja.
Med många kyrkor och lite personal. Och...
Det skiljer sig ju åt ganska mycket ifrån en i stan och på hur vi har det på landet faktiskt. Så det, vi har ju mer gemensamt.
Ja, det har vi.
Ja.
Men det var väl supertydlig beskrivning tycker jag.
Ja, men och sen hoppas vi på sikt att vi ska kunna få med oss någon landsortsförsamling till. Men där är vi inte än. Det
finns flera runt omkring här som kanske är intresserade. Men,
ja. Så vi, nu efter detta så ska vi sen snegla och se om vi inte kan flirta lite med österut blir det då. För det här måste vara västerut va?
Tvärtom.
Attans. Tvärtom. Vi ska alltså flirta västerut. Ja, det ska vi. Så blir det.
Ja, men det får vi se. Ska vi prata lite om kommande söndags text?
Kan vi göra.
Tema. Det är fjärde söndagen efter trefaldighet och temat är att inte döma. Och den här andra årgångens text är ju en ganska känd kan man väl säga. I alla fall ett uttryckt citat därifrån. Jesus är i templet och undervisar mycket folk. Och så kommer fariseerna och de skriftlärda och med en synderska har de med sig. Hon har begått äktenskapsbrott. Och så vill de sätta Jesus lite på prov då. Så då säger de, det står ju i lagen att om man begår äktenskapsbrott ska man stenas. Vad tycker du att vi ska göra med den här kvinnan? Och då gör Jesus så att han ställer motfrågan till de här fariseerna då och säger, den av er som är fri från synd får kasta första stenen.
Ja.
Och det slutar ju med att ingen vågar kasta någon sten och de går därifrån istället.
Ja.
Så hon klarar sig.
Alltså man kan tänka många olika saker om den här texten, men bara det första som man kan reflektera över det är ju, alltså hon skulle dö helt enkelt. Tänk hur många skulle inte dödas om vi fortfarande hade det här synsättet i Sverige.
Äktenskapsbrott just
det. Ja, just det. Nu har vi väl aldrig haft dödsstraff för äktenskapsbrott vad jag vet i Sverige. Men alltså det är ju helt... Alltså ställer man i proportion till man kan tycka brottets natur så är det ju ett väldigt hårt straff kan jag tycka.
Väldigt hårt.
Ja, jag tänker också att om det är äktenskapsbrott så är man ju två. Och på så vis så kan jag ju tycka att det finns många likheter med idag. Jag ofta tycker att det är kvinnor som döms hårdare än män. Inte bara i äktenskapsbrott utan i många andra situationer också.
Ja, för jag antar att inte den här lagen gällde för män. Att även mannen skulle stenas.
Nej. Så var det säkert inte.
Så man ser ju undra vad mannen är.
Precis. Ja, och hans del är
det skulle ju kunna, det vet vi ju inte, det framgår ju inte av texten. Det skulle kunna vara en gift man och en gift kvinna. Men det skulle kunna vara en ogift man och en gift kvinna. Och då kan man ju på ett plan tänka att, det är, att han inte begår fullt en så dålig handling. Men indirekt gör han ju det också.
Ja, det gör han.
Han drar ju till det här.
Det gör han. Men det är ju så, vi sitter och läser bibeltexter. Och sen så står det att kvinnan ska stenas. Nu blir det ju inte så. Men alltså stening förekom ju. Och man kan ju faktiskt om man bara tar in texten. Det första så kan jag bli så här. Det är ju helt tokigt strängt straff kan jag tycka. Eller hur?
Ja, det, och det värsta är att det försiggår ju fortfarande i länder. I vår värld. Ja, att det är på så vis. Men jag tänker överhuvudtaget att vi lämnar ut varandra på olika sätt. Även idag. På internet eller i media eller vem är det som får ta emot alla de där stenarna. Fast det ofta finns massor av människor runt omkring som är lika medskyldiga. Och att det är ju alltid lättare att sätta fokus på någon annan än på sig själv.
Ja, vi är snabbare med att döma
andra.
Ja. Ja, men vi lever ju i en kultur där vi verkligen fördömer varandra. Nu har vi ju, som du säger, vi har ju fått ett forum för att riktigt trycka till varandra. Mm. Ganska anonymt också. Mm. Med alla sociala medier.
Och, det och är även ju... religiöst. Alltså att det är vissa grupper man pekar ut. Mm. Som problemet till mycket som sker.
Hur då menar du?
Nej, men jag tycker att det är en ganska obehaglig retorik som sker i världen överhuvudtaget. Jag tänker på presidentvalet och hur man pratar om...
I USA menar du?
Ja, i USA. Hur man pratar om grupper av människor. Mm. Där vi pekar ut varandra som hot och murar ska byggas upp för att...
Det är vi och dem.
Det är vi, väldigt mycket vi och dem. Mm. Att det är alltid någons fel istället för att vara i dialog. Mm. Det är ju egentligen lite samma sätt fast på ett annat vis. Och det skapar ju ändå bara utanförskap. Och...
Ja. Ja, men så är det ju. Det här pratade vi om i en podd för inte så många veckor sedan. Just
vi halkar, ja, vi och dem.
Ja, och vi halkar in på USA också.
Mm.
Men i en värld där man känner att mycket går åt fel håll. Att klyftorna ökar mellan vi och dem och sådär.
Mm.
Det är inte så kul. Det är
Nej,
tråkigt.
Det är tråkigt. Mm.
Men jag skulle önska att det var tvärtom istället. Mm.
Men vad kan vi göra för att motarbeta det då, tänker du? Att inte döma liksom, bara... Måste man ta diskussionen då alla och liksom upp på barrikaderna eller vad, hur kan vi jobba som kyrka för att motarbeta dömandet och fördömandet av andra?
Jag tror att det någonstans handlar fördömande om i grund och botten om en dålig självbild eller att man inte mår bra själv eller att man är jagsvag eller att man tycker att man, det, alltså jag, det utgår ifrån en själv någonstans. En bra kultur så ska man självklart påpeka det som är fel. Och äktenskapsbrott är ju förstås sällan någonting positivt. Men det är så lätt att bara vräka ur sig och sen så glömmer man bort att det faktiskt att det sällan vet man hela bilden vad det handlar om. Och sen på något sätt så rättfärdigar man sig själv. Man blir själv en mycket bättre människa. I sin egen ögon alltså, om man kan säga, kolla på dem där.
Mm.
De gör någonting som jag aldrig någonsin skulle göra.
Mm.
Måste man ändå ge dem att de här andra personerna i texten var ju faktiskt så pass ärliga så att de gick därifrån. Och inte, det var ingen som kastade någon sten.
Nej.
Så de hade ändå den självinsikten och vågade erkänna att de inte själva heller var fria från sin. Så att,
nej,
ja.
Precis. För det finns ju inte en enda felfri människa. Alla gör vi fel på olika sätt. Och en del fel upprepar vi ständigt genom livet. Hoppas bara att vi inte ska bli påkomna. Sen är det ju en gradskillnad hur stora fel vi gör. Men den perfekta människan, jag är i alla fall inte den perfekta människan. Och därför så tänker jag också när jag möter människor som har på olika sätt halkat fel eller gjort fel. Så om man inte själv tycker att man själv är perfekt så är det mycket lättare att förstå en annan människa. Hennes eller hans fel som är en del av att vara människa. Man får ju, samtidigt ska man ju inte liksom höra in att jag säger nu att det är helt okej att göra fel, det, så är det ju inte, men
inte medvetet eller avsiktligt.
Nej,
liksom.
Det är bättre att försöka men också se sin egen del i det hela.
Ja, när man får erfarenhet av livet så inser man ju också att man lär känna både sig själv och andra. Och att man vet kanske inte så mycket egentligen.
Mm.
Och det är nog viktigt att vara ödmjuk inför. Tror jag. Men det där vad man ska göra åt olika saker när det växer klyftor och så. Det säger man ju hela tiden. Men jag tror att man behöver ha mötesplatser. Alltså på mötas på arbetet eller skapa mötesplatser. Så man lär känna varandra som människor och inte skapa sig en massa föreställningar.
Mm.
Det tror jag. Men det är ju lättare sagt än gjort. Men...
Hur tänker du då? Mötesplatser?
Nej, men vi har ju ändå ganska segregerat samhälle.
Mm.
Jag läste i tidningen nu att man ska stänga Vivalla skolan.
Okay.
Och att elever där ska bussas ut till olika skolor.
Mm.
Och jag tänker att någonstans kanske är det säkert bra.
Mm.
Att man också får ta sig ut och möta andra. Och det har ju hänt här i Glanshammar också. Man har lagt ner högstadieskolan för den är för liten. Och jag uppfattar det som att de flesta tycker att det är positivt. För lever man under en lång tid bara på samma plats så kan det ju vara bra att man får del av andras verklighet ja. Också och ta med sig det tillbaka.
Jag tycker det är konstigt, är inte det här konstigt, en parentes bara, det känns som högstadiet är ganska nytt, eller byggde de inte om den skolan bara för några år sedan?
Vad jag uppfattade som, jag vet inte om det är några år sedan. Nej, men
det kanske är 10 år sedan.
Ja, tiden går ju fort, men det var för lite helt enkelt, men jag har uppfattat det.
Okej.
Nej, men det hör ju till tycker jag också. När jag började högstadiet fick jag åka till en större ort än vad jag hade gått tidigare. Och just det att vidga sina vyer. Och menar, vi hade ju inga utrikesfödda överhuvudtaget. Liksom, och bara,
du kom till Laxå då helt
enkelt? Ja, då kom till den stora metropolen Laxå plötsligt. Ja. Och där var det, fanns det ju flyktingförläggning.
Ja, mycket flyktingar. I alla fall nu. Det kanske var då också.
Var det då också. Så att... Ja, men sånt, och det är ju faktiskt bra.
Ja, det är
att man sitter på sin kamp och allt det som det alltid har varit. Liksom. Ja. Det lär man sig inte mycket av.
Och jag har vuxit upp i en skola där det var hur blandat som helst. Och det var ju ingenting man reflekterar över. Nej. Överhuvudtaget.
Nej. Det är ju,
och det var
ju
Lund, målbild, eller?
Det var ju Lund, att man inte ska fundera över det. Liksom, att det är hur naturligt som helst. Det tänkte jag på, nationaldagen var ju här också så länge sedan. Och det tänkte jag på, för då var jag var i Stockholm och då såg man just hur olika folk ser ut, och alla gick med svenska flaggor för alla liksom, alla kan se sig som svensk. Och man firade många som hade fått svensk medborgarskap och sånt där, och det är ju det är en hoppingivande tycker jag också.
Ja, det är det.
En bra kyrka tycker jag, det är en kyrka som står på det goda sida så att säga, i kampen mot den här polariseringen och vi och de tänkanden. Men också tycker jag, och det här har ju kyrkan i och för sig själv varit en stor del i tidigare, men alltså jag gillar inte den här, vad ska man kalla det, puritanismen, eller alltså att man, den här präktighetskyrkan, att det ska vara så... Det blir lätt så gulligulligt och duttinuttigt och det ska vara så perfekt på ytan.
Ja.
Och sen under ytan så är det inte perfekt, och det är just sånt. Det blir någon slags förljugenhet.
Mm.
Och jag skulle gärna slå ett stenårslag för en kyrka som både står upp för människor som behöver liksom hjälp eller lyftas eller bli sedda eller upprättelse eller vad det handlar om, men också inte ta sig själv på så alldeles för stort allvar, för att det finns ju en bröstenhet även i rakt in i kyrkan.
Alltså jag tycker vi behöver bli bättre på både vilka bilder vi använder, vilket språk, vilka vi anställer. Alltså vi måste också integrera oss och låta kyrkan integreras, för jag tror det är endast då som man faktiskt på allvar kan förstå hur det är att vara minoritet. Många av de bilder som vi visar upp kan jag tycka är ganska normativa. Ja. Det är en viss typ av människors utseende som lyfts fram. Vi kanske inte tänker på det, men
visst,
och då är det inte bara hudfärg och så, utan det kan ju vara andra typer av... Ja, alla ser vi ju inte ut likadana och har samma förutsättningar.
Nej.
Både psykiskt och fysiskt och sådär. Det tycker jag vi skulle kunna bli mycket bättre på.
Nu kommer en traktor!
Ja.
Ja, men absolut. Visst är det så.
Mm.
Samtidigt är det ju, tänker jag så här också, att det är ju ganska spännande att tänka, när vi pratar om minoritetssamhället kontra majoritetssamhället. Alltså kyrkan har ju varit verkligen en del av majoritetssamhället. Någon gång i historien var det ju till och med kungens förlängda arm som talade om i predikstolen att nu ska ni ut och kriga för det är viktigt och bra och sådär. Alltså man har stått statsmakten väldigt, väldigt nära. Men vi är ju faktiskt, där är vi ju inte idag längre.
Nej.
Kyrkan är ju kanske överdrivet så att vi är en minoritetsgrupp, men vi är på väg åt
det
här hållet.
Där
så vi är också vi blir en av flera många minoriteter.
Ja.
Som har ett arv att ta spjärn emot på något sätt, för vi har varit i majoritet.
Och det har funnits väldigt länge.
Ja.
Kanske
ja, men visst.
Men det blir en ny roll för kyrkan att hitta in i.
Och det kanske är bra. Jag fick frågan här av någon. Det kanske till och med var i podden jag tänker efter. JG ställde ju frågan varför jag tyckte att det var dåligt att allt färre döptes. Och det finns ju förstås ett teologiskt svar på det. Alltså självklart så vill jag att så många människor som möjligt ska döpas just för att de ska bli döpta. Men det finns ju också något så här att kyrkan blir mindre. Och då tror jag en fråga, varför då? Vad spelar det för roll? Och det är en sån här ganska bra fråga egentligen. Men för mig känns det ju så att jag vill ju förstås att den svenska kyrkan ska bli, fortsätta vara en del av samhället och finnas kvar som någon att räkna med.
Mm.
Jag tror vi kan göra nytta.
Ja, jag tycker vi gör nytta.
Mm.
Men alla kanske inte riktigt, det kanske inte alltid kommer människor till del hur mycket som faktiskt sker som kyrkan ändå står bakom.
Mm.
Nej, för det är ju så. Många är ju så här, men varför ska man tillhöra svenska kyrkan för? Vad gör kyrkan egentligen? Mm. Och en del tror ju att prästen jobbar på söndagen mellan 11 och 12. Mm. Sen dricker man sörpar med lite kaffe, sen går man hem och förbereder nästa söndags gudstjänst. That's it. Men lite mer gör vi ju faktiskt.
Ja, lite mer däremellan söndagarna också faktiskt.
Och det är inte bara prästen utan hela kyrkan. Alla anställda gör ju faktiskt väldigt mycket.
Väldigt mycket.
Mm. Jag läste en jätteintressant reportage i DN. Som handlar om, eller tog sitt avstamp i att den svenska kyrkan är en mycket bortglömd kulturbärare.
Mm.
Man pratar om kultur, vad kulturen, vilka står för kulturen idag.
Mm.
Och sen finns det ju någon sån här undersökning. Att den mest kulturbärande människan, det är en högutbildad, medelålders kvinna.
Mm.
Och så är det kanske statistiskt sett. Men om man då tittar på institutioner så är Svenska kyrkan en väldigt stor del av den här kulturbärande.
Ja. Mm.
Som också i och för sig ofta består av just en kvinna.
Ja.
Kyrkan.
Mm.
Så... Det är sånt där som man lätt tar för givet och glömmer bort.
Mm.
Alla körer som finns i våra församlingar. All bra musik som spelas.
Mm.
Förmedlar. Och musiken är också förmedlare inte bara av det som är idag. Utan också något som är större och som spänner över och in i... Rakt in i Gud, tänker jag.
Mm.
Mm.
Det är ju inte för inte för som Bach har kallat den femte evangelisten.
Nej. Jag har han det?
Ja. Mm.
Det visste jag inte.
Ja. Så är det.
Ja.
Mm. Får jag dra upp en tråd till?
Ja.
Ni sitter här och börjar skruva på er. Ni känner att ni vill gå...
Nej, jag tittar lite på klockan men vi kan prata en stund till.
Ja, här ska pratas. I alla fall så tänkte jag på det här. För några veckor sedan så avslöjade ju Ekot om Svenska kyrkans resvanor.
Mm.
Det har vi faktiskt inte kommenterat i podden
ännu.
Nej,
jag satt och funderade på det nyss. Faktiskt. Det kanske man borde säga någonting om.
Mm.
Vi var ju inte en av de församlingar som listades på den här listan. Inte glansammare heller.
Nej.
Det var ungefär 40-tal.
Men alla har ju granskats av dem.
40-tal församlingar där man tyckte att de församlingarna reste för mycket eller hade för många olika typer av förmåner under sina resor. Så de upprättade en lista då på 40 församlingar, cirka, jag vet inte, jag räknat det, men någonstans. Nej. Man skulle kunna säga en botlista. Ekot sätter upp en botlista för kyrkan. Det är ju det här, i det historiska perspektivet så är det här helt precis tvärtom mot hur det har varit förr i tiden.
Ja, precis. Det är kyrkan som har satt upp listor över hur andra har...
Precis.
Vad gör de med skyldiga?
Botgörare. Men nu är det vi själva som är botgörarna.
Ja.
Dock inte vi då förstås.
Det är ju bra att vi granskas, tycker jag.
Alltså, ja, det tycker jag också.
Det är ju självklart att vi ska ställa upp på det. Sen är det ju tråkig vinkling såklart som reportrarna har haft. Och det är ju att kyrkan reser för medlemmarnas pengar.
Ja.
Och det är ju inte helt sant.
Nej, och man ställer ju alltså det kontrast till kollektpengar.
Ja.
Och när man pratar om kollekt, att de här reser för dubbelt så mycket i någon församling som de har fått in i kollekt. Då kan man nästan tro att kollekten går till resor.
Mm.
Och så är det ju inte.
Nej,
det är ju budgeterat för utbildning för personalen och
precis.
Grejer,
så det är... Sen använder de sådana här värdeladdade ord som, och det är ju förmodligen inte av en tillfällighet, om man skriver man skriver sprit istället för alkohol. Och det är klart att dricka en mellanöl till lunch och en räkmacka, det är ju, kan man tycka vad man vill om, bra eller dåligt, men det är i alla fall en väldigt stor skillnad mot att sitta och dricka 3 stycken snapsar till lunchen eller en konjak eller en whisky eller vad man nu så det finns ju skillnad på alkohol, men det blir ju inte nyanserat. Det är lite sådär, och då läser man kommentarsfälten, vad nämligen det jag tänkte komma till, och då är det vissa som är jätteaggressiva när de läser det här. de tycker att det är fullständigt horribelt att kyrkan överhuvudtaget reser. Mm. Att vi skor oss på medlemmarnas pengar. Men man lyfter aldrig det här i sitt sammanhang. Vad kostar det att åka på resa i Sverige? Mm. Kostar det lika mycket? Eller mm. blir det väldigt mycket billigare? Eller blir det dyrare? Alltså, den frågeställningen finns inte med. Mm. Och sen, sen tycker jag en annan sak som ingen har sagt i debatten. Vad jag har sett i alla fall. Så tycker man, de här som är helt emot det här, tycker man verkligen att det svenska kyrkans personal inte ska få åka på några resor överhuvudtaget? Är det där man tycker? För alla andra anställda i Sverige har ju på olika sätt personalförmåner eller personalkul grejer, eller en del privata företag har en massa kickoffer där man åker och gör en massa saker som kan vara mer eller mindre lyxbetonade. Om vi åker för att upprätthålla kontakter med kyrkan i utlandet. Jag tycker inte
det
att
det är så mycket värre än
nej, men jag tycker inte det.
Nej,
av arter tycker jag inte om när man liksom slösar eller åker och bjuder på massa konstiga saker eller går på fotboll för pengarna, för församlingens pengar.
Och
eller...
syftet måste ju vara tydligt för
absolut.
Resan
ja.
När man åker.
Ja.
Ja. Jag hörde om en, det var i en podd som heter Lilla Drevet, med också Sveriges Radio anställda som gör. Och de tyckte mer att den här grävandet var liksom, ja men det hade fel vinkel från början, och att de tyckte inte det var så farligt det som hade kommit fram. Ett exempel var till exempel Huddinge pastorat, tror jag det var, som hade gått samman från att vara jättemånga små församlingar, gått samman till ett stort pastorat. Och så hade de då för att få ihop det nya arbetslaget. Och de var alltså 100 stycken i det nya pastoratet som jobbade. Så då åkte de med 100 pers till Malta.
Ja.
Och så hade det hade kostat 8000 kronor per person komma fram till. Och då var det boende och mat och resa. Och en hel vecka hade de varit borta. Så det var ju inte så mycket pengar.
Nej.
Faktiskt om man tänker på det. Vad har man fått om man skulle åka på en konferens i Sverige en hel vecka? Vad hade det här kostat med mat och boende? Liksom? Då räcker det nog inte med 8000.
Nej, men precis. Och en del motståndare till det här överhuvudtaget. De säger men åker man på konferens i Sverige så åker man inte så länge. Då är man borta kortare tid. Fast vadå, vår församling, vi åker alltid max 2 nätter. Eller vi åker 2 nätter.
Ja.
Just för att det är hotellkostnaden som lätt kan bli dyrt i så fall. Ju mer nätter man plussar på.
Ja,
och nu kan man knyta ihop det här med detta som vi börjar prata om. Ja. Och göra fel och bot.
Mm. Och då är det ju så att det kan vara bra med granskning.
Ja.
För att också kunna få syn på sig själv.
Ja.
För att inte bara fokusera på att andra gör fel. Utan det är klart att vi som kyrka också gör fel.
Ja.
Vi får bättra oss.
Så är det. Men då undrar jag till sist. Finns det plats för förlåtelse i kyrkan?
Det finns det.
Det finns det?
Ja.
Jag brukar, och du också Josefin. Vi brukar predika om den förlåtande guden. Mm. Om Jesus som faktiskt säger till oss, du är förlåten om du ber om dina synders förlåtelse.
Mm. För det krävs ju lite av oss själva också.
Vi måste se, vi måste försöka se och känna ånger.
Ja. Ja, jag tror vi avrundar där för idag.
Ja,
känns det.
Känns
har jättebra. Du fått säga det du ville säga?
Absolut, det var väldigt roligt att få vara med.
Ja, bra. Kul att du ville ställa upp med ganska kort varsel.
Jag tycker att jag pratar för mycket som vanligt.
Det är jättebra. Vi
går in med
kanske sex. Kommer prata längre fram om vi bildar ett pastorat. Så får vi väl återkomma.
Ja, men precis.
Då får du hemskt gärna komma igen.
För det är som jag tänkte att vi skulle säga, för att vara lite tydliga, men det har vi inte gjort nu. Vad är ett pastorat? Nu känner jag att tiden har gått, så får vi ta någon annan gång. För vi ska i alla fall inte bli en församling.
Nej,
om det är någon som,
nej.
Utan
det är
ska...
två församlingar.
Ja.
Och från den 1 januari 2018 i så fall. Mm. Så det är ett tag dit.
Just det. Mm. Så Glansamma kommer att ha kvar sin profil.
Absolut.
Och Axberg sin profil.
Ja.
Ja.
Just. Ja. Men vi får meddela mera.
Mera och mera om det sen.
Kan ju passa på att säga att på söndag är det klockan 11 gudstjänst i Ervalla hembygdsgård. Med
dig
Thomas.
Yes, vad roligt.
Och Mats tror jag.
Mats.
Och här i Glanshammar är det mässa klockan 11.
Ja,
också,
just i kyrkan. Ja, där är det. Välkomna.
Ja, men då tackar vi för den här veckan. Och
ni
hittar oss som vanligt på axberg.podomatic.com. Och så hörs vi igen nästa vecka.
Tack, absolut.
Tack, tack. Hej då.
Hej då.